Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Andra laget slå. Hej, ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng. ÖIS är laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 168 av ÖIS-snack som också är det första av 4 stycken uppsnack inför Superettan 2024. I de 3 första så kommer vi att snacka upp samtliga motståndare till ÖIS och i det 4:e så kommer vi då snacka upp ÖIS givetvis. Och då har ni kanske räknat ut att det kommer att bli 5 stycken lag som vi går igenom i varje avsnitt av de här 3 stycken motståndaruppsnacken. Vi kommer att gå i bokstavsordning och då blir det så mycket som Degerfors IF, Gävle IF, GIF Sundsvall, Helsingborgs IF och IK Brage som vi går igenom i dagens avsnitt. Vi ska också klippa in våra intervjuer som vi gjorde med samtliga huvudtränare på upptaktsträffen förutom det första laget då som är Degerfors IF. De har en ny tränare i William Lundin, men honom missade vi att catcha där på upptaktsträffen.
Ja, vi råkade glömma honom. Förlåt William.
Jag gled mellan fingrarna. Får ändå säga att det är mitt fel. Det var jag som hade ansvaret, men nej, jag tyckte inte jag såg dem. Alltså, de var,
men
nej,
det var lite dålig skyltning har vi försökt. Ja, vi har försökt bena ut vad det var som gick snett här.
De hade liksom inget bord utan det bara hängde en tröja på väggen. Så ja, bättring från vårat håll men även från Degerfors håll till nästa år.
Kan vara lite så dålig ekonomi när man åkte ur allsvenskan så man inte ens har råd vimpel längre.
Liksom. Kan ju tycka att det är dålig kvalitet på deras delegation där också som inte har med sig några sådana back roll-ups eller vad det heter. Som
och med det så är Superettans första känga 2024 utdelad. Det tog 2 minuter och jag vet inte, 10 sekunder eller något.
1 minut och 40 sekunder.
Ja, det var ännu mindre, ja.
Precis. Nej, men Degerfors då är ju första laget. Av media tippade som 2:a. Åkte ju ner från allsvenskan i fjol och har ju som mål att de ska studsa tillbaka relativt omgående. Att åtminstone inom 3 år. Och har ju då värvat in William Lundin sedan vår bekanta Adde Holmberg och Tobias Solberg inte fick förlängt. De har gjort en försäsong som har varit ganska bra ändå. De vann ju bland annat mot oss med 5-0, gick vidare i Svenska Cupen och sådär. Det kan vi också nämna att jag har ju gjort en försäsongstabell, försäsongssuperettan, som är inspirerad av det som Toto-svenskan gjorde, försäsongssvenskan då, att man får olika poäng beroende på motståndet. Det innebär helt enkelt att möter man ett lag från en bättre nivå, allsvenskan, och då får man 4 poäng för vinst, 2 poäng för oavgjort. Möter man på samma nivå så är det som vanligt, och på lägre nivå så får man färre antal poäng då, antingen 2 poäng för vinst eller 1 poäng för vinst. Svenska Cupen räknas inte in i de koefficienterna då, och där slutade Degerfors 5:a. Så det är ju en ganska bra försäsong. Vad har vi Degerfors i år?
Ja, nej, men jag tänker om man ska ta ett litet avstamp i deras försäsong och framförallt i Svenska Cupen, det är ju alltid klurigt det där. Ja, men 5:a. Inte i toppen av våran försäsongstabell, men onekligen så gick det ju väldigt bra i Svenska Cupen att ta sig till en kvartsfinal eller som superettalag. Det är inte varje dag det händer. Men frågan är om det är liksom positivt eller har man lagt in lite för mycket energi och men liksom har blivit lite avtrubbade nu, kanske inte har samma taggning in i säsong. Ja, svår avvägning där.
Ja, alltså jag tycker att man ska väl undvika att titta för mycket på kuppen egentligen. Går vi från kuppen till truppen så har det ju försvunnit spelare också, det får man ju komma ihåg. Alltså, nu får man får ju ta med sig från förra säsongen att Degerfors ändå gjorde en ganska okej allsvensk säsong. Det var ju liksom egentligen på marginalen att man åkte ut och sådär.
Det var ändå poängrekord för att åka ut, om jag inte minns fel. De gjorde en bra säsong. Alltså, eller bra är väl att ta i, men de gjorde en mindre dålig säsong.
Mm. Ja, men för att vara ett liksom lag som åker ut så var det ju inte en katastrofsäsong. Det tycker jag man genomgående har sett när det är nykomlingar från allsvenskan, att de har varit ganska avhängda senaste åren. Degerfors levde ju fram till slutet på säsongen och stal ju Elfsborgs SM-guld. Det ska vi inte lägga så mycket vikt på nu, men om man tittar lite på truppen från förra året och sådär, så går det ju att notera ett ganska stort offensivt tapp i Diego Campos som har lämnat, även en sån som Christos Gravius och Josef Giau har lämnat, Rasmus Örqvist till Brommapojkarna. Tittar man lite på vad Degerfors faktiskt har, så kan man ju notera en Elias Boussaien som jag tycker är en ganska imponerande spelare, och Karim Mamarsha Oshé som är lite av en superettan profil och det är väl lite temat på det här laget egentligen, att det finns många sådana här riktiga superettan knackare. Jajamän, vi kommer till Pashang Abdullah, vi hittar en Dijan Vukojevic och för all del också en Kevin Holmén som väl bara har varit en säsong på lån men som känns otroligt superettan i sitt spel. En som jag bara vill peka ut innan vi går vidare, som faktiskt kom i dagarna till Degerfors, det är ju Alper Demirol som har kommit in från Hammarby på lån och sådär, fick inte riktigt plats i Kim Hellbergs unga trupp, så han ska spendera ett år i Degerfors, och det är faktiskt en mittfältare som jag tycker är ganska spännande. Så det är ju ett sånt där riktigt, det här är ett sånt riktigt så långknackar superettan gäng tycker jag faktiskt det känns som, om man tittar på den här truppen. Får man slänga in en snabb spelare till, så vill jag faktiskt lägga in den tre meter långa forwarden Adi Fisic som jag noterade lite under kuppen. Känns spännande, värvad från Örebro Syrianska.
Så. Ja, han kom ju till Örebro SK förra säsongen. Jag tror jag lyfte honom som en talang man skulle hålla lite koll på, men det blev ju ingen lyckad resa för honom där.
Nej, men han har ju varit bra här på försäsongen och det är ju flera som du nämner där, Sören. Dijan Vukojevic har ju skadat korsbandet, så jag vet inte riktigt när han är tillbaka. Han skadade sig under fjolåret och sådär, så det är möjligt att Fisic är en ersättare till honom lite granna.
Snackas det också här, nu när vi var inne på Alper Demirol och sådär, det är en ytterligare en Hammarby-spelare, Kingsley Giamfi, som tränar med Degerfors just nu. Och det ser det ut som att det kan bli ytterligare ett låneavtal där, och det är väl en liten farhåga som jag ändå vill lyfta kring Degerfors, att när de tog sig upp senast, då känns det som att det fanns ändå en helt annan liksom egen stommespelare som man hade byggt upp från grunden, spelare som inte hade ett namn och ett rykte sedan tidigare, och som lite chockade, men nu så blir det ett liksom, om en lite mer använda uttrycket, legosoldatslag liksom. Det är väldigt mycket unga lovande spelare som lånas in från allsvenska klubbar som egentligen inte har någon lojalitet och kanske eller så här, känsla för och driv för att Degerfors ska ta sig upp igen i allsvenskan. Och ja, det är någonting jag tror kan bli svårt, för i den här serien så det som vi pratar om så många gånger, att det är minimala marginaler, och då kan det där extra drivet och lagkänslan och stommen vara det som är avgörande. Frågan är om de får upp den gnistan i år.
Ja, men absolut är det så. Jag tycker väl att ändå att, alltså, om man ska börja snegla lite mot en tippning, så tycker jag väl att det är klart att Degerfors ser ut, alltså man är ju inte så orolig för att det här gänget ska åka rätt ur. Jag tycker det känns alldeles för stabilt för det. Men samtidigt säger jag så här, ja, de är tippade högt av i princip alla och sådär, och har gjort en okej försäsong. Jag menar, kvartsfinal i kuppen, det är givetvis inget att skämmas för. Men jag känner lite att, är det här ett lag som verkligen kan åka, eller som verkligen kan gå upp ur superettan? Där känner jag mig lite tveksam faktiskt, för att jag tycker inte det känns som ett typiskt lag som sopar rent liksom. De har den här X-faktorn.
Man kan inte riktigt se en tydlig väg framåt, utan allt känns väldigt oklart, och man vet inte riktigt vart man har truppen.
Vad har ni dem på för tabellplacering då?
Ja, men femte plats har jag satt dem på. Det känns väl ändå hyfsat logiskt. Jag tror inte de kommer att må jättedåligt, men jag tror inte att det blir något allsvenskt avancemang.
Ja, jag har satt dem på en fjärde plats och de snubblar på målsnöret.
Mm. Jag har personligen satt dem på en femte plats. Jag tror ju att de kommer att vara med ganska högt uppe, men kanske inte hela vägen. Sådär.
ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng.
Vi går vidare till Gävle som ju står inför det tuffa andra året. Man har haft en bedrövlig försäsong med bara en vinst och hela 26 insläppta mål på 9 matcher. Så det har varit riktigt, riktigt svagt. Riktigt, riktigt svagt defensivt framför allt. Och de står ju inför det här tuffa andra året. Och vi ska ju dra mediatipset också. De tippade 15:e och det känns väl inte helt orimligt att det kommer bli tufft för Gävle i år.
Nej, men absolut. En ansträngd ekonomi framför allt. Och sådär, jag tror att många köper in sig i Gävle på att det kan bli en tuff säsong. Det andra året är alltid en tuff säsong. Men jag tror också min uppfattning av det när jag har pratat med, jag var gästade faktiskt Gävlepodden här för någon vecka sedan, blev intervjuad och snackade lite efteråt, och det som jag tänker lite på är också att mycket tyngd ligger på Mikael Bengtssons axlar. Och det ska du ju alltid göra på en huvudtränare. Men nu har han också
speciellt
tagit
med den
bringan
han har.
Ja, just det. Exakt. Exakt. Den tröjan där på upptaktsträffen var minimal. Nu har han klivit över också till att ha en
managerroll.
Där han... det blir ännu mer ansvar. Ja, lite svårt alltså om man snackade Degerfors att man inte hittar liksom edgen och X-faktorn där. Så är det väl det som är grejen med Gävle, att vad är grejen med Gävle?
Jag undrar mest vad grejen med Superettans upptaktsträff är. Alltså det är Degerfors som inte har ett bord. Gävles tränare har för liten tröja. Det är så otroligt mycket Superettan över det där på något sätt. Ska man titta lite mer på laget så är det ju ändå en ganska liknande stomme som det var förra året. Robin Wallinder är ju ett noterbart tapp.
Oskar Lundin.
Ja, precis. Han har ju gått till Falun, har väl avvecklat sin elitkarriär. Sådär. Så det är ju ändå två noterbara tapp. Men man har ju ändå kvar en sån som Leo Englund som faktiskt gjorde 9+5 förra året. Och Anton Lundin som alltid brukar vara en spelare.
Raphael, som
min Lopes favorit.
Min flamma.
Ja, men det är väl lite din och min så gemensamma favorit i Gävle. Man tycker mycket om honom. Men samtidigt så är det ju sådär. Det är ju en trupp som går in i andra året och jag har väl precis som dig egentligen svårt att se att det kommer fungera ett år till, särskilt givet den svaga defensiven man har hört om från Gävle.
Ja, jo, så är det ju. Sen ska man komma ihåg att de har haft mycket problem här på försäsongen med skador på defensiva pjäser. De har ju bland annat tagit in Jesper Adolfsson då i som en mittback med tanke på de här skadorna. Sen har man ju tagit in en gammal ÖIS-bekant i Lucas Browning som väl får vara en ersättare till Oskar Lundin och som man tror väldigt mycket på faktiskt här. Och sen sån som Samuel Adrian från J Södra som var bra där i fjol. Så de har ju tagit in lite granna, men det känns ju som de har inte spetsat till det ordentligt, och dessutom har man ju blivit av med Robin Wallinder. Så
precis,
det,
och de har väl någon liksom lite junismålvakt sådär.
Ja, de har ju Oskar Jonsson som har stått i Sundsvall, men han har väl inte, det är väl inte liksom, han ersätter ju inte Robin Wallinder till fulla. Så det är ett på pappret ganska svagt Gävle. Och det vill nog till att dels att defensiven sitter, men också att Leo Englund gör fler än 9 kassar för att, nu gjorde han ju 5 assister också som du sa sen, men mer än 14 poäng då för att de ska kunna få någon fart på det här. Så med det sagt så går vi väl över till tippningen helt enkelt. Vad har ni tippat då?
Jag har tippat Gävle IF på en 14:e plats.
Ja, jag har kört på 15:e plats just eftersom att jag tycker att alltså ett lag som Degerfors kanske inte har någon tydlig X-faktor, men de har ändå ett ganska stort och brett kollektiv som man ser kommer lyckas på superettanivå. Man har sett de där lagbyggarna ändå göra det ganska bra många gånger. Jag tycker att i Gävle finns varken det här liksom starka kollektivet i form av fysiska och råa spelare som brukar gå hem. Det finns ingen riktig X-faktor. Ja, det är väl möjligtvis om Leo Englund, som du är inne på, Mackan, kan få till det, men man ska också komma ihåg att han är 32 år, så jag vet inte hur mycket liksom tyngd man kan lägga på en sån spelare heller. Det är väl en sån som Antonio Jakob då som skulle kunna explodera. Han är 21 år och kanske kan få till det i år, men det är också sådär. Det var inte 3+2 förra året liksom. Det är inga siffror som skrämmer.
Nej, så är det. Därför har jag satt dem som jumbo på en 16:e plats. Och med det så går vi väl över och lyssnar till vad Mikael Bengtsson hade att säga på upptaktsträffen helt enkelt.
ÖIS är världens bästa gäng.
Yes, står vi här med Mikael Bengtsson. Jag är huvudtränare. Jävla först som jag passerar för rör oss närmare seriestart. Hur är din känsla?
Men den är god. Det är klart vi har haft en försäsong där vi inte har kanske varit speciellt nöjda med våra resultat. Men jag tycker definitivt att vi har sett en stor progression i vår prestation. Och fått en utveckling i spelet tycker jag som gör att vi har lett oss till klart rätt håll. Så att, jag känner att vi har tagit de steg var vårt spel för att känna oss redo för premiären.
Finns det något rätt konkret som ni har jobbat lite extra med under säsongen, något ni har försökt slipa på?
Ja, men vi har velat från bygga vidare från förra året där vi hade en väldigt disciplinerat försvarsspel, men att vi kanske var framförallt väldigt låga i vårt försvarsspel. Nu vill vi försöka ha en lite annan höjd på det försvarsspelet, men fortfarande hålla oss till den disciplin vi hade även i det låga. Så att det är någonting jag har jobbat med och vill utveckla, och jag tycker vi har sett en progression i det, så att det kommer bli säkert en förändring, eller borde bli en förändring för förra året.
Spelmässigt, vad är det för ett lag vi kommer få se i år?
Ja, förhoppningsvis så tror jag vi kommer se ett lag som har lite högre intensitet i försvarsspel än vi hade förra året. Vi har ändå ambition att vårt anfallsspel ska vara varierat och gärna så mycket det går. Försöka att ta oss framåt med att spela genom motståndslinjer och ta oss fram med kontroll.
Någon spelare så här efter försök som du tycker känns lite extra spännande om man ska hålla lite koll på?
Ja, men vi fick ha gjort om lite grann på grund av faktiskt skador till en början, och det är Adrian Edqvist som jag har spelat forward eller offensiv in i mitt fält där, som i det här fallet har fått gå ner till högervinge som har gjort otroligt bra de sista matcherna. Så det ska bli spännande att se hans både utveckling men också hans prestation på den positionen. Jag tror han kan bli riktigt bra för honom.
Jag har haft väldigt svårt att hålla koll på mediatipset här. Man glömmer bort, men om jag inte missminner mig, har ni tippat på en 15:e plats eller var det till och med en 16:e
plats? Ja, jag tror att tränarna tippade på 16:e och media 15:e. Så det var väl, jag ska inte säga förvånande, men ändå lite av att kom ändå 9 förra året. Och jag ser ju som att hela tiden ska det vara en process att vi blir bättre, så jag anser att vi ska försöka bli bättre än 9. Så att, men som sagt, det här med tippningen är som det är, och det är väl sällan det brukar stämma.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Från ett Norrlandslag till ett annat. Vi går över till GIF Sundsvall som har haft en ganska svag försäsong ändå, även om man blixtrade till lite granna eller gjorde en ganska bra match mot Hammarby, om jag inte minns fel, i kuppen där, även om man förlorade. De har en 10:e plats på försäsongen, en 10:e plats på mediatipset och blev väl 10 eller 11 eller något sånt där i fjol också. Så det är ju ett riktigt mittenlag som dock har jobbat väldigt mycket med sin trupp. Man har, känns väl lite som att Douglas Jakobsen tog över en befintlig trupp i fjol, unge Douglas då som är huvudtränare. Och sedan så har man i år jobbat med att få den att passa mer efter honom. Man har föryngrat den, tagit bort en hel del spelare som är över 30 och till åren kommer. Det är bara Pontus Engblom som i dagsläget är över 30. Så då, man får verkligen säga att de har föryngrat den. Douglas Jakobsen som är 28 år och är tränare är väl nästan äldst i laget. Så det säger väl en del. Ett nybygge som det ska visa sig är med många i den här serien som är svåra att sätta fingret på.
Här är det ju verkligen, man återkommer ändå till det här liksom Edge och Stomme. Och här känner man ju verkligen att Stommen vet man ingenting om. Den har inte satt sig. Det finns liksom inget riktigt att luta sig mot när det är ett sånt här, alltså totalt nybygge som det ändå är.
Men fan, spelare kommer, spelare går, men Pontus Engblom är fan alltid kvar. Alltså, det får man ändå passa på att konstatera.
Men äntligen har de gjort sig av med Hallenius.
Ja, han har lämnat. Ja. Jag vet inte var han tog vägen. Men
ja, det var väl någon division 5-klubb. Ja,
Kudikenborg var det.
Mm. Men något jag ändå skulle vilja lyfta med dem, att jag tror att det finns en chans att, alltså jag tror verkligen inte att Sundsvall kommer liksom rycka i toppen i år på något sätt, utan jag tror de kommer, ja, men genomgående ligga runt mitten, eventuellt lite lägre. Men jag tror över tid så kan det här bli väldigt bra om man liksom får sätta truppen och de liksom yngre rekryterna utvecklas. För jag tycker det finns ett par spännande spelare här. Till exempel en sån som Marcelo Palomino från AFC. Som ändå, jag vet inte vad han stod för poängskörd i fjol, men tror det var bäst i AFC i alla fall.
Det var det minns jag när vi gick igenom det. Det var inte en jätteimponerande summa poäng, men han
man
var
har också
bäst
sett honom i spelet och tycker att ja, men han ser spännande ut. Och lite sådana där ungdomliga namn då, Hudu också.
Ja, och sen Jakob Fini från Västra Frölunda som har varit väldigt fin för dem på försäsongen, och även en sån som Gustav Nord som Pontus Engblom nämnde på upptaktsträffen som han lyfte där, som väl har assisterat till alla Engbloms mål här på försäsongen. Så det nog finns det, som sagt, de har ju föryngrat, så det är ju ett gäng spelare som man kanske inte riktigt har stenkoll på, men som har potential. Så det känns som det är lite högt och lite lågt med det här laget.
Jo, men det är ju sådär, jag tycker det är ganska tydligt att, att Sundsvall ändå, ja, men är inne i en ny process nu. Jag tror att förra året när man var ny nedflyttad eller vad man ska kalla det, så gjorde man en satsning för att ta sig tillbaka. Det bet inte riktigt, och nu tror jag lite att man har, ja, men har accepterat sitt öde och att det kanske blir en lite längre session i Superettan liksom, och bygger därifrån. Och det är ju sådär när du gör ett sånt projekt som de gör, så kan det verkligen slå två olika håll egentligen. Det kan ju verkligen bli att det kan bli en ganska direkt succé. Jag menar, man har sett sådana byggen funka. Nu tar jag Västerås som ett exempel, och de jobbade på det lite längre, men den här typen av processer märker man väl mer och mer att de är nödvändiga i den här serien, och det känns väl ändå på något sätt för Sundsvalls vidkommande positivt att de är inne på det spåret, för den truppen de hade förra året var ju verkligen inte tillräckligt för att studsa tillbaka med liksom. Så ja, nysatsning uppe i Norrland, men vi får se vad det leder till.
En konstig grej som de gjorde var ju när de värvade målvakten Sebastian Ekholm som från Ljungskile då, som sen efter bara 4 dagar bröt kontraktet. Det var väl personliga skäl som han nämnde där. Men jag vill också nämna att de har ju tappat en av Superettans bästa spelare förra året, Paja Piska. Så det är ett riktigt tungt tapp, och sen har de väl gjort sig av med lite så här halvbra åldringar, så det men Paja Piska är ju ett riktigt tungt tapp. Vad har ni dem på för placering?
Jag vill bara installera här att jag vill vara väldigt tydlig med att jag tycker det är väldigt tråkigt att seriens kanske bästa namn har lämnat. Men man har ju istället värvat in nu Marc Manchón som kommer från Spanien. Och jag vet att jag har varit inne på det i podden någon gång tidigare, men Sundsvall hade ju ett jävligt spännande projekt med spelare från Spanien under 2018. Och då tog de ju sin bästa allsvenska placering på otroligt länge. Jag tror det var sexa man kom. Så det är ett fint Sundsvallsminne. Jag tror inte det blir lika kul i år. Jag tror att det blir en riktigt jobbig säsong för Sundsvall faktiskt. Jag ser inte riktigt hur det här ganska plottriga och stora bygget ska gå runt. Och jag tror att Pontus Engblom också så där börjar bli till åren. Och han kan vara en fin ledargestalt, men jag tror inte att han kommer leverera samma typ av poängproduktion som man har kunnat se honom göra. Jag har faktiskt satt Sundsvall på kvalplats 13. Jag tror inte alls på det här projektet.
Jag tror inte att det här projektet kommer lyfta på något sätt i år. Det tror jag inte. Men jag tror på Douglas Jakobsen och jag tror på den satsningen att liksom låta honom styra och ställa och att man bygger runt hans idéer. Jag tror det är totalt nödvändigt i Superettan, och det är väl han som ska driva detta framåt. Så får vi se. Det är ju en ren gissning, men jag har Sundsvall på en 10:e placering.
Mm, ja, jag tror också att de kommer göra en liknande säsong som i fjol, så jag har satt dem som 11. Och med det sagt så tar vi väl och lyssnar till deras unge tränare Douglas Jakobsen då.
ÖIS är världens bästa gäng.
Står vi här med Douglas Jakobsen på Superettans upptaktsträff inför 2024 då. En försäsong har passerat, vi rör oss. Seriestart, hur är känslan efter försäsong?
Men känslan är ganska bra. Vi hade ju lite av dödens grupp i Svenska Cupen där. Nu blir det, jag tycker, var väldigt positivt för oss. Vi är i vår lilla process med många nya spelare och sådär. Att vi fick möta väldigt tuff motstånd. Att vi fick lägga en del fokus på att liksom sitta ihop som lag och defensiv fokus i början, vilket vi hoppas kommer göra att vi kommer vara med i många matchbilder i början av Superettan-säsongen också. Känns bra. Det känns som att vi har en spännande grupp. Jag känner mig egentligen helt säker på att vi kommer kunna utveckla den här gruppen och att den kommer kunna bli ganska konkurrenskraftig. Mer bara osäkerhet kring hur snabba vi eller snabbt den utvecklingspressen går liksom, upp till den där spetsiga nivån som vi vill till. Och därmed i en serie med tajta marginaler och mycket liksom, momentum så som jag upplever det, så det är väldigt svårt att säga vart man står efter 10 omgångar. Men vi hoppas såklart att vi ska kunna komma in med många fräscha kroppar och fräscha psyken i den här säsongen och rida på en positiv vård.
Finns det något specifikt som ni har arbetat med?
Vi har ju kunnat, i takt med de här svenska cupmatcherna, ha liksom lite mer defensiv fokus där, samtidigt som jag tycker ändå vi har kunnat parallellköra ett liksom defensivt stabilt spår med att de skapar ett offensivt lag. Så att, jag har visat i alla matcher vi har spelat att vi både kan lyckas i ett etablerat anfallsspel, vi kan bygga spel, vi kan ha ett tajt försvar där vi jobbar med omställningar och sånt. Så jag tror att vi är skapligt förberedda på de flesta matchbilderna, men kommer ändå bli en utmaning för oss att hantera alla matchbilder i början också, för det blir speciellt. En del unga spelare och spelare som kommer från lägre division, så tar det lite tid att lära sig hur man behöver spela sina matcher också.
Och om liksom, du får drömma lite och verkligen fokusera på ert eget spel, om vad är det vi ska få se liksom, i bästa fall
det du vill. Ja, precis. Ditt eget. Exakt. Ja, men bra. Men jag tror att vi ska vara ett lag som är väldigt proaktiva i vad vi gör med bollen. Liksom att vi ska verkligen vara ett lag som försöker spela med mycket kontroll hela tiden och kan hantera motståndaren oavsett hur de väljer att försvara. Om de väljer oss att ta oss högt så kommer vi kunna lösa den pressen. Om de väljer att stå lågt så kommer vi ha verktygen för att locka upp det. Jag vill att den fotbollen vi spelar ska prägla så mycket tempo på växlingen också. Både med boll och utan boll i ett form av omställningsspel. Jag tycker att nu mer än förra året har vi spelare som är lite mer kompatibla med det sättet att
spela. Finns någon spelare efter försäsongen och inför säsongen som du känns lite extra spännande?
Ja, men skulle jag nämna en Göteborgs koppling där också som ni kanske känner till. Men vi har värvet Jakob Sinney från Västra Frölunda då. Tvåan med bakgrund i Lovit och Angered. Som har gjort det bra för oss. Han kom in såklart för division 2 och hoppar över en division för att vara här och spelare. Han visar att han har både nivå nu men också en potential som är spännande.
Och blev, vi har ett lite exakt vart ni blev tippade här mediatipset.
Tippade tio. Tippade också tio förra året.
Ställer du till det? Känns det som en rimlig förväntning eller känner du att ni är underskattade?
Nej, det är väl där någonstans vi ligger i så att det liksom budget och förutsättningar och så är det inte tidigt. Ja. Så att på så sätt är det rimligt. Sen på något sätt är nästan alla tips superorimliga för att det blir liksom, det kan skilja sig så mycket bara på ett par vinst i ett par matcher, ett litet sopp ut, sopp in och straff i slutet av match så kan man ha flera andra tabellplaceringar. Så jag tycker tabellplaceringar i Superettan, de är väldigt svåra att prata om. Det är lite lättare att prata om vad man tror om ett lag kommer att komma liksom i nedre eller nedre tredje del, mellersta tredje del eller topp tredje del. Och vi tippar i mellersta tredje delen ganska. Så kan det vara. Men förhoppningsvis så har vi ändå en fotboll- och spelarutveckling under året som gör att vi känner att vi verkligen kan liksom gå för det på något sätt 2025.
ÖIS är världens bästa gäng.
Nästa lag, då rör vi oss från Norrland till Skåne. Det är Helsingborg som förra året gjorde en riktig fiaskosäsong och det var väl bara målskillnad som gjorde att de klarade sig undan kval där till slut. Gör ett omtag i år. Ny tränare, Kleber Särenpää, som jag har varit väldigt många år i Superettan och vet vad det innebär. Och man försöker att göra liksom en ny struktur, sätta en ny identitet och så vidare och så vidare. Och har väl i övrigt inte, alltså man har inte värvat in så där jättemycket, men man har plockat upp en del underifrån och har ett ganska ungt lag och sådär. Så det är ju ett spännande lag och man har en stor press utifrån, men man har liksom inte en ekonomi, enligt dem själva då, inte en ekonomi som möjliggör att man ska kunna satsa ordentligt upp mot allsvenskan. Media har satt dem som sjua, de är sjua. Media har satt dem som femma, de är sjua på försäsongen. Och ja, vad tror vi om Helsingborg?
Ja, men det som du är inne på är att de inte har den här ekonomin för att satsa ordentligt mot allsvenskan. Det är något som man känner igen genomgående när man lyssnar till alla lagstränare och representanter, att det är inte riktigt något lag som är tydliga med att de ska göra den här riktiga pushen för allsvenskan, utan alla är ödmjuka till sina förutsättningar och att ja, men det är en jämn och tuff serie och att ja, det är inte en promenad den här serien.
Nej, och det är också att alla, det är väldigt många lag som gör ett nybygge. Vi kommer se det i senare avsnitt också, att det, liksom, det är många lag som gör ett omtag, ska liksom sätta en idé, sätta en struktur, en identitet och så vidare.
Precis.
Och har liksom lite det här långsiktiga tänket. Det är inte så många lag som verkligen känner att nu i år satsar vi järnet för att och studsa upp liksom, utan det är det här långsiktigheten som genomsyrar väldigt många lag, och det gör ju också att det hela blir ännu mer svårtippat egentligen. Liksom. Alltså, för det
är mycket nytt, det är så svårt att ta ställning till de här nya unga spelarna som kommer underifrån. Kleber, vi har sett honom jobba på i Brage. Liksom, hur förändras hans arbetssätt i Helsingborg? Liksom, ja, väldigt svårt att hitta någon analys så här på förhand.
Ja, men alltså, man får ändå komma ihåg att absolut att Kleber har kommit in och att det blir liksom, det blir ny spelstil och klart att det blir förändringar på i hur Helsingborg spelar fotboll. Det tror jag vi kan vara beredda på, särskilt med tanke på hur det stod ut förra året. Men samtidigt, alltså, tittar du på truppen så är det ju inte så mycket som har hänt egentligen. Alltså det är ju så här, Erik Ring som gjorde 5 mål förra året har försvunnit. Amin Hamawi har försvunnit.
Pavle Vagic också. Och sådär.
Vagic, alltså den enda du har kvar från det är ju egentligen Amar Mushin. Och så har du fått in, ja men en sån som Willem Nilsson tycker jag är en riktigt bra spelare. Men som spelade Utsikten förra året, mittback. Men ja, annars är det ju Milan Rasmussen som är en offensiv spelare från danska tredje ligan. Och det är
Taylor,
liksom...
Taylor Silverholt då. Men ja, de har ju fått behålla mycket. Men som sagt då, det, de har ju mycket liksom underifrån också. Alltså jag tycker, sett på försäsongen så har ju en sån som Lukas Källnäs imponerat på mittfältet. Och Ervin Gigovic också, lillebror Gigovic där. Och de har ju kvar en del. Alltså det finns ju kvalitet i den här truppen. Arian Kabashi, Benjamin Aqua, Jon Birkfeldt, ja, är ju en av Superettans bästa mittbackar. Och tillsammans med Willem Nilsson så skapar ju de ett mittbackspar liksom som är,
det är, bara det
är
att
riktigt, riktigt bra.
Man satt ju här förra säsongen i uppsnacksavsnitten och snackade om att den här truppen har liksom kvalitetsnamn och profiler, men ja, deras prestationer under förra året styrker ju inte det på något sätt. Så det är väl lite som att även Helsingborg får liksom, ja men det är ett blankt papper, de börjar från ruta noll. Man kan inte ha några förväntningar och liksom luta sig mot att man har den här, ja men, stabila grunden som är liksom ett storstadslag inom situationstecken. För det, ja, nej, det är ett helt nytt Helsingborg som kommer behöva jobba på ett helt annat sätt med den här försämrade ekonomin.
Ja, men det är också, jag tycker det är lite det där klassiska som all media alltid går på, att en spelare kan bli två betyg bättre bara för att han har Helsingborgs tröja på sig liksom. Alltså jag tycker inte det är så mycket som kittlar den här truppen, och jag ser ju också de här talangfulla gubbarna Källnäs och Gigovic, och det är klart att det kan komma ett genombrott och sådär, men man ska komma ihåg att det man såg av många av de här gubbarna förra året, det var ju inte imponerande. Sen får man också komma ihåg att det var en jävla karusell förra året, det var ju verkligen kaos. Ja, men redan när vi satt och spelade in vårt uppsnacksavsnitt så sa vi ju det också, att ja, men går det här dåligt från start och kommer tränarna få gå, då kommer Stuart Baxter komma in, vet jag inte om vi sa, men det var väl en logisk utveckling liksom, och det är klart att det händer ju mycket i en trupp när ingenting fungerar runt om, men samtidigt så är det så här, det är inte så att jag tror att ja, nu är det lugn och ro, nu kommer de springa hem serien på något sätt. Ja, ja, vi kan ju gå över till tippningen så kan vi säga vad vi tror. Det är väl en enkel övergång.
Alltså jag vill bara stanna lite vid vart det är liksom där det kan brista, för jag tycker ändå att deras defensiv kommer förmodligen sitta ganska bra, men de har som sagt då Willem Nilsson och Jon Birkfeldt där liksom, och även en sån som Thomas Rogne då, som ju visserligen har varit mycket skadad, men sådär, men offensiven, alltså Taylor Silverholt, han har aldrig riktigt kommit igång med målskyttet i tidigare klubbar. Nu verkar det som att han ska spela istället för Amar Mushin då i år, och det är där jag tror att det kan skära sig lite grann, och får man inte igång målskyttet då, alltså det är klart man kan försvara sig till en bra placering i någon mån, men inte till vilket pris som helst.
Känns väl lite som att Helsingborg faktiskt kan riskera att gå in i den här stressfällan i år igen. Jag menar, nu var det ett riktigt skitår förra året som alla vill lägga bakom sig, och så ska man ta ett omtag och liksom ta serien med storm. Det är ju lite sådär, ja men står vi efter 5 omgångar och de inte har fått till det, då är ju risken att du börjar gunga rejält, dels under Kleber Sarenpää och under föreningen som stort. Så att jag tror att alla lag är alltid väldigt beroende av att få en bra start på serien, men för Helsingborg så tror jag det är viktigare än för många andra. De behöver komma igång.
Alltså, jag tror ändå att de är mer liksom, sitter mer lugnt i båten.
Precis,
nu. Att, liksom, klubben har köpt in sig lite mer på att liksom, ge Kleber tid.
Och man har också, man får också liksom ändå räkna in det att Kleber vet ju hur den här serien funkar. Han har jobbat med liksom, ja men, små ekonomiska förutsättningar tidigare. Och ja, ni kommer ju få höra min intervju med honom här efter. Men det jag kommer ihåg från vårt samtal var att han var väldigt ödmjuk inför uppgiften. Ja, vart var de mediatippade 5:a? Och när jag frågade om liksom, det, ja, vad han tyckte om den tippningen, så ja, men, kände han väl att den var rimlig. Och det tycker jag är sunt på något sätt, att man inte har den här liksom, ja, kaxigheten som liksom har kommit med Helsingborgs IF tidigare.
Absolut, det är en sund tränare och en bra tränare, alltså det går inte att ta ifrån honom vad han har gjort, men om man tittar på föreningen som stort så är det sådär, ja, man säger att man har en mer ödmjuk inställning, men det vet vi väl allihop att ligger de på under halvan av tabellen efter 10 omgångar, då kommer det ju storma där, och det är liksom, jag tycker man hör alltid från klubbar att ja, vi gör ett omtag, vi siktar nytt, men går det inte som man har tänkt alls, så blir det ju hela havet stormar, och jag tror att Helsingborg har den kaospotentialen,
ja,
i år också.
Jag har väl mer, alltså, så här, jag har svårt att se att de ska hamna i det läget. Sen, det kan ju hända alla lag, det vet vi i den här serien, att vad som helst kan hända. Men jag tror på Kleber, den rutinen och erfarenheten han kommer in med, och ändå liksom, ja, säga vad man vill om förra året, men det finns ändå någon slags grundkvalitet och edge i det här laget som är svårare att hitta i många andra lag.
Och vad har du dem på för placering då?
Jag har Helsingborg på en 7:e placering.
Och Sören?
Jag har satt dem som 10, men jag vill också slänga in att jag kan se att det blir ett negativt kval om det går dåligt från dag ett.
Ja, du är lite negativ där. Jag har dem på en 6:e plats. Jag tror att de kommer att göra en ganska stabil säsongen då, tror jag. Innan vi lyssnar på intervjun med Kleber så ska jag bara slänga ut en liten fråga till er. Jag satt och lyssnade på några andra poddar här inför. Det var någon podd om Öster också som gjorde en genomgång av alla lagen. Och då fick den ene i studion där en fråga om vem i Helsingborgs lag har en Ballon d'Or hemma hos sig.
Oj!
Kan ni svara på den?
Herregud.
Det är jävligt stort att ha en... Alltså,
herregud. Ja, det är, jag har verkligen lite. Ingen aning. Finns det någon Nepo Baby där i laget?
Jag vet inte. Jag bara börjar tänka på Thomas Rogne, men jag har ingen aning om varför. Det känns så här som,
ja,
att han...
Det, måste väl det vara, är faktiskt sant. Nej, han är tillsammans med Ada Hegerberg som vann den första kvinnliga Ballon d'Oren som delades ut 2018. Då. Så Thomas Rogne har väl fan en Ballon d'Or hemma.
Du hade ju rätt. Jag tror det är någon sån här. Det var nog någon klocka väldigt djupt in i hjärnan som ringde där. Men jag kan inte säga på rak arm att jag hade kunnat lista ut varför han hade en Ballon d'Or hemma. Men han bara känns som en snubbe som har en
som
Ballon
kan vinna Ballon d'Or.
Liksom.
Ja, nu skiter vi i Ballon d'Or så lyssnar vi till Kleber Särenpää helt enkelt.
Yes, då är jag här med Kleber Särenpää på Superettans upptaktsträff. Ny klubb. Står här bredvid IK Brage, din gamla klubb. Hur trivs du i Helsingborg då? Där du är idag?
Jag trivs fantastiskt bra. Jag är glad.
Vi har en försäsong nu som har passerat. Vi ska ju mötas då så Helsingborg i en träningsmatch. Men hur är känslan efter försäsongen så här långt?
Den är väl som förväntat. Det är något så här medial. Det har inte varit en raket. Det har inte varit för djupa dippar heller. Utan små korrigeringar under den resan och det vi håller på att bygga upp och implementerar. Så okej. Okay. Stabilt.
Vad har ni jobbat på? Framförallt under första gången.
Och det är ju ett helt omtag rakt igenom i rollerna. Alla de individuella rollerna är glasklara. Och sen sätta ihop en helhet så vi vet vad vi ska göra och vi känner igen oss själva identitetsmässigt. Det framförallt och det har funkat bra faktiskt. Och det, nu är vi där någonstans där spelarna ska starta starkare band relationsmässigt ute på plan för att göra det riktigt
bra. Och vad är det då? Nu när försäsongen nästan är klar och vi ska gå in i säsong. Vad är det för omarbetat Helsingborg då som vi kommer att se? Vad är det för spel vi kommer bjudas på?
Förhoppningsvis fart och fläkt i det hela, men under kontrollerade former. Så det sitter ihop som ett lag i det. Vi har träffats väldigt bra i vårt försvarsspel. Så där har vi suttit ihop helt och hållet. Sen har vi visat på ett bra omställningsspel. Ibland kanske lite väl direkta. Och så behöver vi hitta en balans där i speluppbyggnad och kontroll. Så liksom där är vi någonstans i processen i var och hur vi ska se ut, vad vi blir effektivast i.
Kanske svårt att välja en spelare ur en trupp som Helsingborg ändå är känd för att ha en bra bredd, men om du får lyfta en spelare som du tycker känns spännande så här på förhand, som har sett bra ut ungefär, så vem skulle det vara?
Vem ska jag ta? Nej, vi kan väl ta den jag menar som tycker har individuella spännande egenskaper och får en liten ny roll för honom. Så det är vi ska förlösa den potential som finns i honom helt enkelt. Så det är en arbetsprocess i den. Så han jobbar hårt varje helg för att förfina den rollen. Han är inte färdig än. Det finns en hel del att jobba med fortfarande, men vi ska se till att det blir bra.
Vi blev tippade på plats nummer 5, om jag inte missade mig här av media. Hur förhåller du dig till det tipset? Ska vi komma högre än så, eller är det rimligt?
Jag tror en del i det att vi tittar på den stadion vi har, tittar på den supporter anslutning som vi har och tittar på Helsingborgs historia, och då tycker man, då sätter man delager där uppe. Det kanske inte rimmar riktigt med att det har målskillnadshistoria förra året. Sen finns det ju mer att hämta ur den här truppen, absolut. Men vi har börjat om, vi har föryngrat oss, vi är tunnare trupp. Så det är mycket vi ska få ihop i det hela. Men vi vet inte hur högt taket är på den här gruppen. Det får vi utforska under den här säsongen.
Då är det dags för det sista laget i detta avsnittet. Det är IK Brage som ju tränades av den som vi precis lyssnade till, Kleber Särenpää, förra året och väldigt många år dessförinnan, och hade väl en snittplacering på typ 6 med Kleber. Så de var riktigt, riktigt stabila under hans tid under försäsongen. Så de hör och öppna 6 och media tippar dem som 7 under nya tränarna då Jan Mian och William Bergendahl, som båda har varit assisterande i omgångar till Kleber då. Och det är ju så att de har inte tappat så där jättemycket. De har inte plockat in så där överdrivet mycket heller, utan det är mycket som är sig likt, och det är Klebers tidigare assisterande som delar huvudtränarskapet och sådär. Så det känns väl som att Brage går en hyfsat liknande säsong till mötes, eller?
Absolut, och vill ändå bara lyfta upp den anekdoten från upptaktsträffen att den här tränarduon verkar ju ha starka känslor för varandra. Nej, men det var ju då Jan Mian som var på plats. Och ja, men han talade om att det var fina möten inför att han och William Bergendahl tog över det här laget, där de verkligen verkar ha hittat varandra, och tro till och med att det flög ut ur honom någon gång att han var kär i William.
Jaha, det var liksom hur det sa som var så oerhört märkligt. Ja, så vi hade otroligt roligt åt det här. Det har liksom blivit ett citat som har etsat sig in i väggarna i den här studion. Det var väldigt kul. De frågade också om han gillade glass, och då svarade han att det mesta går ner. Och det var inte så kul egentligen, men det var mer så här att
det var väldigt märkligt.
Det var märkligt bara. Det var, ja, men kära till Jan Mian och William Bergendahl. Det verkar som att de har trevligt i alla fall. Det är ju alltid bra.
Så är det. Brage som lag då, de pratade på upptaktsträffen där om att de kommer att försöka liksom, om en se hyfsat likt ut som förra året, men att kanske ha ett lite liksom rappare djupledsspel, lite rappare omställningsspel, komma till avslut både oftare och fortare och sådär. Och där är ju en spelare som Yeltsin Kamoes passar ju väldigt bra in i det. Man har också tagit in Ömer Pektas från Stocksund, gjorde 24 mål 2022 i division 1 där, så det är en spännande spelare också som tillhör deras offensiva repertoar. Laggar jag lite här, men så är det.
Ja, men jag tycker ju fan att Brage känns rätt spännande i år. Alltså man har ju verkligen gjort det lite till en grej, får man ju säga, att man har plockat spelare från liksom en nivå under som har till och med gjort exceptionellt mycket mål i division 2 och sådär. Det var väl så det var med Jeltsin Kamoes när han kom och sådär. Man har verkligen gått för de här spelarna som ingen annan har hittat, och jag tycker att det har ändå utvecklats till något ganska intressant, för att jag var en av dem som var väldigt imponerad av Kamoes förra säsongen. Jag tyckte han gjorde det otroligt bra, och det känns som att han har en nivå till i sig. Likaså med Samuel Isontuemoy, tror jag man säger. Det är nog Superettans kanske mest svåruttalade namn nu när Arash Motaraghi Bjärfapor har lämnat. Men alltså jag tycker att det finns ganska mycket...
Ja, vänta tills vi kommer till Sandvik.
Ja, men det, ja, just det. Ja.
Fast, det jag tycker också genomgående, om man kollar på den här truppen, så mycket spännande spelare som... Ja, men liksom, man såg en glimt av stordåd i vissa prestationer. Vi har en sån som Emil Tåth Wikström också, som har ju, han har ju dragits med väldigt mycket skador, men ska ju liksom vara en riktig kvalitetsspelare när han är i fullt slag. Så det är, ja, men spännande. Jag tror att det verkligen kan blixtra till kring Brage i år, men jag har lite svårt att se att det ska räcka hela vägen. Jag tror inte de kommer ha den edgen över 30 omgångar. Men det kan blixtra till, det kan det.
Ja, men jag tycker, alltså, när man sitter och kollar på den här truppen och sådär, så alltså, jag får lite Västerås-vibbar från förra året faktiskt. Det var lite samma där, att vi sa ungefär att men det finns många intressanta spelare som skulle kunna ta det där, alltså, det där sista klivet och verkligen, ja, men verkligen lyfta i den här serien. Och när man pratar Brage så är det ju väldigt lätt att prata kontinuitet. Man har liksom regelbundet varit stabila under många år och sådär. Det jag tycker talar mot dem egentligen, och det som gör att jag inte har satt dem på liksom uppflyttningsplats, det är ju det här med tränarbytet och sådär. Det tar alltid tid. Men jag kan absolut se liksom att det här med Janne Mian och William Bergendahl faktiskt skulle potentiellt kunna bli en supersuccé, och jag skulle nog faktiskt inte vara helt förvånad om Brage faktiskt gick hela vägen i år. Jag tror det inte nu, och jag kommer liksom inte claima att jag har sagt det, men man kan ändå se en verklighet där de här lite, ja, men de här doldisarna som har kommit upp på den höga nivån och börjat presentera sig gör det ordentligt i år, och att det lyfter fullständigt. Sen är det väl ett litet frågetecken där också för defensiven. Jag vet inte riktigt om det här är ett försvar som...
De har ju tappat Jonathan Tamimi, som har varit en riktig, ja, men en superettan gnuggare här de senaste åren, som ja, men ett drömnamn. Ja, dröm är väl att ta i, men ändå en spelare man själv har varit lite intresserad av att ta över till hus.
Även Pontus Rödin har de ju tappat också, som de har sålt faktiskt. Så ja, defensiven håller jag med om att det är där som är deras akilleshäl kanske.
Vi ska väl också nämna att Seth Hellberg, som ju ändå har varit den stora playmaken i Brage, har lämnat för Nordic United.
Förvånande att han går dit.
Ni som vet, ni vet.
Så är det. De har ju plockat in Cesar Vejli dock från Östersund.
Det är spännande.
Riktigt bra försvarare på superettanivå. Så det är stabilt där kanske. De har ersatt då
Tamimi
i någon mån. Vad har ni dem på för placering, Brage då?
Jag har Brage på en sjätte placering. Jag tror att, ja, men precis som du är inne på, jag tror att det här skulle kunna lyfta ytterligare ett snäpp. Att liksom, ja, men det kommer in en ny energi också, får man ändå se det som, i form av Janne Mian och William Bergendahl. Det är klart att det är tapp att tappa Kleber, men samtidigt det kan bli en nytändning också. Ja, men jag tror att liksom, de fortsätter jobba på inslagen väg. Som sagt, de har ju ändå varit liksom med i Brage här de senaste åren, så det är inte några nykomlingar. Ja, sexa.
Ja, det blir ju lite, nu har jag suttit här och sagt att de här borde nästan åka upp. Jag har ju tippat dem som åtta, men jag tänker, grabbar, alltså, kan vi ändå komma överens om att om det är något lag som är en dark horse och fan kan få till det som in i helvete i år, som man ändå har sett i den här serien ett tag, det är väl Brage som skulle kunna bli det här oväntade laget som slår, liksom, om man bortser från nykomlingar och sådär.
Ja, det snackade vi om redan förra året, att det var liksom Brage eller Västerås, någon av dem skulle kunna få en riktig pangträff, och jag minns att jag hade dem ganska högt upp på en av de tre första platserna, Brage. Nu blev det inte så i fjol. Och det återstår väl att se om det blir så i år. Jag har dem på en sjunde plats, så vi har väl dem alla ungefär i mitten skiktet där, strax under toppskiktet.
Men det är alltid de där lagen också som skräller, de som man liksom sätter någonstans. Man vågar inte sätta dem så högt.
Samtidigt är det ju alltid de här lagen som man pratar om. Så fort man själv säger att det här laget, det är Superettans Dark Horse. Det går ju inte åt helvete, men det blir ju aldrig som man har liksom tänkt på förhand.
Ja. Jag vet inte, men vi tar väl och lyssnar till Janne Mian då, helt enkelt, vad han sa på uppstagsträffen.
Höjs är världens bästa gäng.
Nu står jag med Jan Mian, huvudtränare för IK Brage. Hur är känslan så här efter försäsong och inför den stundande Superettan-säsongen?
Nej, men det känns bra och spännande. Vi har en stor del av truppen som har 2 års erfarenhet från Superettan. Jag har ju hittat en del spelare som från Division 1 som vi har tagit in. Och sen har vi kryddat på det här med 4 nya spelare. Och jag tycker för säsongen och Svenska Cupen ändå vi har jobbat med olika delar i vårt försvarsspel och anfallsspel, och det jag tycker att jag har anammat det på ett bra sätt. Så att, det känns bra. Sen, förra året var vi också ganska bra på försäsongen. Men klappade ihop lite i starten och så det sitter lite i bakhuvudet hos mig såklart. Men annars så, förutom det så
finns det något, något som ni har fokuserat lite extra på i spelet här under säsongen och släppa på?
Ja, det är framförallt att vi vill bli lite bättre i vårt låga försvarsspel och bli aggressivare i det. Inte bara ligga i våra block. Också ha ett kontringsspel därifrån. Sen vårt pressspel. Hur vi vill pressa och vi har lite snabbare spelare, lite rappare spelare jämfört med Kjol, så vi tycker att vi kan göra det. Och sen och slutligen komma oftare bakom, mellan och utanför motståndarnas backlinje. Jag hade också jobbat med, vilket jag tycker att vi har namnat ganska bra förutom mot Sirius.
Finns det någon spelare som har stuckit ut lite extra i det här försäsongsarbetet?
Ja, jag tycker väl att Henrik Slättsjö som har fått en sin sexa på position till en mer 8-10 position har tagit kliv och trots att det är en ny position så har han gjort det jävligt bra. Jag tycker att Jensen Kamoyes ser spännande ut redan förra året, men gjorde lite för lite poäng för oss utifrån chanser och så, men han ser lite vassare ut och tycker att Emil Toff Wikström har varit hel och ren här nu sista tiden. Han har varit skadad sjukt mycket annars och varit viktig för oss i det spelet, komma bakom. Så att, ja, det är väl de 3 jag tycker. Sen har vi en del nya spelare som har tagit kliv varje vecka, mycket för att de är nya och så, jag vet inte riktigt vad jag har dem. Så det är ju Överpekta, Cesar Veili, Oskar Ågren och en till som jag inte kommer på. Men de kanske är det de ska vara just nu. De ska in i gruppen, in i spelsättet och så vidare.
Jag har återigen glömt vart har ni med. Jag tippade, jag har glömt här varje tränare jag gått ut och snackat med. Men ni var där i fältet någonstans.
Ja, vi var 6:a eller 7:a.
Hur ställer du dig till mediatipset? Hur är dina förväntningar?
Ja, men vi kom 6:a förra året. Det hoppas att vi kan komma lite bättre än så. Det vi fokuserar på är liksom, alltså det är lite tråkigt, men det är nästa aktion, nästa träning, mindset, energi, fokus, professionalitet, och sen kommer det andra sen. Liksom, vi har jobbat oerhört mycket med liksom, när det är match. Det finns inga lätta matcher, det finns inga svåra matcher. Det finns alltså, så här, det är match, då ska vi ha rätt mindset oavsett om det är Oddevall borta på dålig gräsplan eller om det är hemmaplan i juni, så ska vi ha samma mentala inställning. Jag tror, kan vi få in de delarna där, då kommer vi vara topplag. Sen kan vi ändå ha den förmågan, men liksom, ett domslut som går fel, en motståndare som skjuter någon i ryggen, så förlorar de 1-0, och så börjar tankeverksamheten gå ner, och då kan du hamna kanske lite sämre än vad du har tänkt. Jag tror liksom, kan vi hitta det här fokuset på de här små sakerna, hitta segrar i att ja, men vi ska hitta bakom motståndarna 4 gånger varje halvlek. Då har vi en liten seger i det, en liten framgång i det, och då ska vi klappa oss själva på axeln för det och få ny energi. Det är mer och mer uppe i håll.
Kommer ändå från en ÖIS-podd. Glida in en liten ÖIS-fråga. Vad tror du om ÖIS? Ny tränare, ny organisation. Vad kan vi förvänta oss?
Jag tror ÖIS är ju en klubb med bra facilitet. Man har ÖIS-vården. Man spelar matcherna på Ullevi, som är en bra arena. Om man fyller den lite så blir det bra stämning också. Man kan träna på ett bra sätt på ÖIS-vården. Sen, det är den klubben behöver är liksom stabilitet i tränarfrågan. Man har väl bytt 10 tränare här på 8 säsonger och sånt där. Så man får lite lugn och ro där. Så hur man rekryterar kanske. Att man börjar titta på, kanske man redan gör, men spelare som passar in i ÖIS sätt att hinna spela, och man har en modell för det. Man får lite lugn och ro. Sen kanske de flyger redan i år med en fantastisk tränare. Men jag tror man börjar lugna sig lite och liksom titta sig själv i spegeln ÖIS och gör det på ett bra sätt. Så kan man bli spännande framöver. Lite en sovande björn som ska upp i vid.
Ja, precis. Jag är helt enig. Stabilitet.
Ja,
om man vill ha i den här serien.
Ja, men så är det. Och jag tror också spelare omedvetet vill ha det. Man kanske inte säger det rakt ut, men så byter stränare till höger och vänster och börjar gå emot lite grann. Ja, då är det jävligt lätt att peka fingret på den. 3 fingrar pekar på dig själv. Vad fan gör du på träningarna? Vad gör du på matcherna? För att du inte spelar, ska du snacka skit om det? Så här, det blir osunt för vilken film som helst.
Världens bästa gäng, gäng, gäng. Yes, då har vi snackat igenom de 5 första lagen och lyssnat till 4 stycken tränare, i och med att Love glömde att snacka med med William Lundin där. Men imorgon så är vi tillbaka med 5 nya lag och 5 nya intervjuer. Då är det Sörens intervjuer vi ska få lyssna till. Så ha det så gött fram tills dess, så hörs vi imorgon helt enkelt. Ha det gött.
Ha det gött.
Hej.
Vi är blå och andra laget slå. Hej. ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng. ÖIS är laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt.